Vi pratar nu egentligen om grov brottslighet. Vi pratar om kriminalitet. Inte att ha åsikter kanske, men resultatet av dem.
Det här säger Maria Sundblom Lindberg. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala med en psykoterapeut om varför det finns män som tycker det är rätt att slå kvinnor. Och vad vi kan göra för att få ett stopp på det här våldet. Ja, tidigare i veckan presenterades alltså resultatet av en undersökning som visar att var fjärde ung man i Finland anser att våld mot kvinnor kan vara kvinnans eget fel. Och att fler än var femte man i åldersgruppen 18-24 år anser att våld kan vara nödvändigt för att förtjäna respekt. Det här visar en undersökning alltså som föreningen Kvinnoorganisationer i samarbete har låtit göra tillsammans med kommunikationsbyrån Dagmar. Maria Sundblom Lindberg, du är psykoterapeut, präst och publicist. Hur ser du på den här nyheten och den här våldsstatistiken?
Jag är ju inte jätteförvånad, det är jag inte. Men det har ju skett en stor förändring när det handlar om våra värderingar. Men kanske också framförallt att de här värderingarna har kommit upp till ytan och människor, män, inte skäms så mycket att ge uttryck för dem längre på olika sajter och olika forum. Vissa på nätet och andra öppet på andra ställen. Det som skulle vara viktigt för mig nu när vi har den här diskussionen, du och jag, det är att jag skulle vilja börja med att säga att jag är ju inte kriminolog eller sociolog, utan jag pratar det här egentligen ur ett psykoterapeutiskt perspektiv, det jag möter på min mottagning, och ur ett privat perspektiv, för att jag är kvinna och jag har många döttrar och en son. Så jag har också sett privat hur samhället har ändrats de senaste 10 åren i vad som har drabbat dem.
Maria lyfter upp att det såklart inte handlar om alla män, men att 98% av alla våldsbrott görs av män. Den här statistiken är minst sagt dyster och Maria menar att det finns 4 orsaker som ligger bakom de här siffrorna. En av dem är porr och porrkonsumtionen som börjar i en ung ålder.
Att om du börjar konsumera porr som 7-8-åring och du kanske börjar som på lite liksom vanligt liksom heterosex, så funkar faktiskt hjärnan så att efter en stund är det tråkigt. Det behövs mer dopamin, det behövs mer skjuts. Man tänder helt enkelt in på vanligt heterosex på en video. Och det här går vidare och eskalerar, så man går in i massa märkliga varianter tills man kanske hamnar liksom i den här dead end, alltså den mörkaste av platser, enligt mig. Och det är ju alltså sex med barn helt enkelt. Så jag tror att de unga killar som hamnar där, de mår nog brutalt dåligt, för det är ju en plats där man skäms och man vet att det är tokigt. Men driften är stark och man behöver hjälp helt enkelt för att komma därifrån. Det heter porrmissbruk. Och det har blivit också mycket mer utbrett. Och det är inte heller liksom på det sättet en privat sak, tycker jag. För att det här porrmissbruket leder många gånger till porrimpotens i den bemärkelsen att man tänder inte mera på sin partner helt enkelt. Ett vanligt samlag med en vanlig brud är liksom inte intressant. Och då blir också hela relationen och familjen indirekt i fara på grund av att det här missbruket har eskalerat till den nivån att det är svårt att ha sex med en annan vanlig människa så att säga. Så när jag spanar liksom kring allt det här, alltså det som här förändrade värderingarna och det här liksom sexuella våldsbrotten och hur mycket de har ökat, så tycker jag att jag ser 4 faktorer. Om vi börjar då med den där porrkonsumtionen då, så handlar det ju om tillgänglighet och möjlighet. Och digitaliseringen är ju förstås en del av det här. Att förr när det fanns någon fib aktuellt liksom gömd i skogen under en sten så gjorde det inte samma sorts skada. Det är bara ett faktum helt enkelt. Det var inte så tillgängligt och det skapar inte heller möjlighet. Digitaliseringen har ju också gjort att det är möjlighet att kränka digitalt. Alltså på lämna ut folk, klippa om filmer, söka upp, trakassera på olika sätt. Så digitaliseringen är ju en stor del i att det här problemet har också blivit så stort men också eskalerat så otroligt snabbt. Den andra grejen som finns är ju de här allmänna samhällsvärderingarna där vi ser då tydligt vissa politiker. Erdogan, Trump som säger liksom offentligt kränkande saker om kvinnor och som inte driver precis sådär women-friendly politik, om man säger så. Och så har vi då alla dessa influencers som man förstås hittar lätt om, men det är det som man söker sig till. Män som är duktiga på att bygga manliga communityn. Och de har en point, för att män har ju alldeles för lite communityn ofta. Men att det ska vara på andras bekostnad, alltså på bekostnad av kvinnors trygghet och säkerhet, det är ju oförsvarligt.
Så Maria Sundblom Lindberg räknar upp porren, digitaliseringen och så politiker och influencers som påverkar det hon kallar för värderingsklimatet. Och som fjärde punkt så vill Maria nämna jämställdheten.
I lågkonjunktur så ökar ju invandrarfientlighet men också kvinnohat. Och i jämställda länder så får man alltså mera kanske ett sånt här kvinnohat som vi pratar om idag än i icke-jämställda. Så det finns en korrelation med män och kvinnors jämställdhet och det här kvinnohatet, vilket jag tycker är sjukt intressant. Jag föreläste förra veckan i Pargas och då kom det en man efteråt fram och sa till mig så här, för jag pratade om det här i Pargas, att min farsa är en fredens man. Han är en lugn och vettig människa. Men när Sanna Marin blev statsminister så började han hata henne. Det fanns inga fakta, han kunde inte se något som hon har gjort fel. Men bara hennes liksom appearance, att hon var där och tog den här platsen, var sjukt provocerande. Och vi vet ju idag att det var ju inte ovanligt. Ibland tänker jag att det var kanske därför hon fejdade ut och försvann någon annanstans. För att under de här åren har hon fått otroligt mycket skit. Av människor som jag själv också tycker att är otroligt liksom vettiga. Och det ser man att man ska kunna mäta det på det viset att kvinnor som inte tar plats kanske inte drabbas av det här. Men alla kvinnor, offentliga kvinnor, vi pratar politiker eller kändisar eller whoever som tar en offentlig plats, och framförallt om man tar den av en man, får extremt mycket hat. Och det är inte bara så här, du är jättedum, utan det är att jag ska våldta dig och jag ska stycka dig. Alltså det är sexuellt våld och sexuella hot som de får ta del av. Så allt det här tror jag att det är liksom det mångfaktorellt, och det här liksom är förstärkningsmekanismer på varandra, vilket har gjort att vi har hamnat i det läge som vi är nu.
Min reaktion, både så här på jobbet men också i diskussioner med kompisar och privat, så var direkt då jag såg den här statistiken att jag tyckte att det verkar otroligt på något sätt och oroväckande, och framförallt som att den här statistiken kommer från ett samhälle som jag inte känner igen. Men Maria, kan det här bero på någon slags tystnadskultur, liksom att man inte talar om våld i relationer eller våld överlag?
Säkert en tystnadskultur åt båda håll, det vill säga förövaren pratar inte om det och offret pratar inte om det. Offren har ju ofta mycket skuld och skam. Och hela MeToo-rörelsen handlar ju egentligen om exakt det. Att nu måste vi lyfta locket från skammen och skulden och prata om det här öppet. Livet blir aldrig detsamma, tycker jag, som före MeToo, i den bemärkelsen att efter det så kan ingen säga att detta inte pågår. Det var vittnen, hur många som helst i Finland, i svensk Finland, men också i hela världen. Det var vissa branscher som var mer drabbade än andra som gick ut. Och det, om man läser dem, om man är så duktig så att man läser igenom allt, jag försökte läsa igenom så mycket, då kan man inte blunda för det här. Det vill säga, det är inte 2024 det här är problem, det här har ju funnits jämt, men det ökar.
Men vilka män är det då som om vi tar igen våldsbrott helt i sin allra konkretaste form, vilka män är det som våldför sig på kvinnor?
Ja, det ser man ju att både ålder och samhällsklass, det finns överallt. Etnicitet, det finns överallt. Det som jag skulle vilja lyfta kanske kring det här, det är ju alla män som inte gör det. Och det är för mig mycket, mycket viktigare och intressantare är ju, varför är inte det här en mansfråga? Varför är det fortsättningsvis en kvinnofråga? Att kvinnor och feministiska rörelser eller kvinnoförbund eller whatever som lyfter de här frågorna. Var är alla dessa män som inte är sån här, som inte vill att deras söner ska bli som här, som inte vill att deras döttrar ska utsättas för det här. Var är alla era röster? Den här passiviteten, det är den som möjliggör att det här pågår. Och det tycker jag att det är dit det måste gå. Så det måste bli en allmän rörelse kring en nolltolerans. Och det måste börja finnas en motkultur och motrörelse som är öppen. Och där måste jag säga att jag är nog ganska brutalt besviken när det handlar om ett engagemang offentligt, men också kanske bland mina vänner, så snackar inte killarna jättemycket om de här sakerna. Så länge det inte drabbar en så är det väldigt långt borta.
Vi ska tala mer om mäns våld. Det har varit på tapeten och diskuteras ofta, men ändå så finns det undersökningar som visar att vi fortfarande har ett stort problem med just våldsamma män. Maria, hur kan man från samhällets sida arbeta för att män inte ska matas med en på något sätt destruktiv mansbild?
När vi pratar åtgärder så vill jag börja i det privata. För att vi ska få en förändring till stånd. Och det här är liksom, det här är nu en liten så här uppropfasiken till alla. Och det är att tiderna är förbi där man kunde låta tonåringar sköta saker själv när det handlar om sexualitet. Vi måste skapa en egen motkultur och en information kring det här. Alla föräldrar 2024 måste tala om porr med sina barn. Vi kommer liksom inte förbi det. Och vi måste tala om vad det betyder, vad det innebär, vem som är med, konsekvenserna, prostitution, hela det här obehagliga, äckliga paketet som kanske ganska få av oss är särskilt duktiga eller kunniga på. Men vi måste ge det här till våra barn och förklara framförallt vad är konsekvensen om man hänger där, helt enkelt. Den är svart, den är kolsvart för dig själv, för att du går kanske miste om ett fungerande bra samliv som vuxen. Och fungerande relationer och värderingsmässigt. Vad gör det med dig som människa att du dagligen matas med kvinnovåld och sexuellt våld mot kvinnor? Det är klart att det påverkar otroligt mycket. Sen kommer vi till skolan. Och du kan ju tänka själv på dina lärare som du hade i din skola. Vem av dem ska ha varit bra på att snacka om det här? Knappast någon skulle tycka att det var särskilt behagligt. Men jag tänker egentligen att alla kan ta upp det inom ramen för sitt ämne. Hissa, självklart. Modda, självklart. Men också biologi. Vet du att alla kan hitta en nisch där man lyfter den här problematiken inom ramen för sitt ämne. Det handlar bara om att alla gör pyttelite mer så blir det sjukt mycket till slut. Och man ser framförallt när vi pratar om den här frågan om jämlikhet och jämställdhet så kan man ju säga att i tusentals år så har man haft en privilegier och en position för att man är man bland annat. Och jämställdheten har ju inneburit då att vi ska dela på den kakan. Så många män har ju förlorat det, eller förlorat sitt försprång eller sitt företräde och sina bonusar i förhållande till det här. Och det är klart att det är ju som att ta av någonting som har burit en. Alltså både ens identitet men också ens självkänsla. Det måste ju byggas upp på ett annat sätt. Att ens självkänsla inte bygger på position eller pengar eller privilegier. Utan det bygger liksom på någonting annat. Att det har kommit till ett skifte när vi måste börja snacka liksom mäns självkänsla. För att motsatsen, alltså dålig självkänsla, ser vi att har förödande konsekvenser.
Och vad kan jag som man själv göra för att jobba på den här självkänslan? Var ska jag börja?
Jag tänker att man måste ju bygga sin självkänsla på många ben. Då bygger man med andra ben. Min självkänsla som vän, min självkänsla som farsa, min självkänsla som... Det finns ju många saker inom sina hobbyn, inom saker som man älskar. Det finns flera ben att bygga på än bara ens arbetsliv, tänker jag.
Någonting en diskussion som aktualiserades här på redaktionen när vi diskuterade med nyheterna var kopplad till det här. Det att det ofta talas om att män inte talar om känslor. Anser att det är på något sätt för privat. Håller du med om det här eller handlar det här om någonting? Är det här bara en alldeles för snäv del av ett större ämne?
Ja, det räcker väl med att du reser några tusen kilometer ner till Frankrike och Italien. Så där pratar man ju män jättemycket. Det finns ju en genetisk disposition för att män ska snacka mindre än kvinnor. Det är ju normbundet och samhällsbundet, tänker jag. Så att det kan du göra mer. Jag menar, det är ju en del att bygga en självkänsla. Man behöver prata vad du tänker och känner. Men framförallt också kanske lyssna på vad andra tänker och känner. Utveckling sker ju i ömsesidighet. Så att om man pratar med dem, lyssnar mer, så brukar det bli ganska bra där på slutet. Men jag tycker det kanske är lite enkelt det här med att i och med att män är tysta så slår de andra på käften. Liksom.
Jag tolkar dig som att du tycker att samhället inte i nuläge gör tillräckligt för att få någonting, för att bota det här. Men ser du att det finns en vilja att jobba för att bygga på den här självbilden, att förändra den här statistiken, att få män att sluta slå kvinnor?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att män är engagerade i det här. Och män är ju 50% och sen är det ganska många kvinnor som inte heller är så engagerade. Så att det är en superliten, jobbig, gnällig grupp som jobbar för de här frågorna. Och majoriteten gör det inte. Så att good news, det finns ännu mycket att göra.
Var tycker du bollen ligger just nu? Vem är det som ska börja göra någonting? Är det samhälle? Är det familjerna? Är det männen? Var ska man börja?
Det här är en värderingsmässig handbollsmatch. Vi är många på plan och bollen måste gå mellan oss alla för att vi ska kunna göra mål.
Tack för att du gästade Nyhetspodden.
Tack för att du fick vara med.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och psykoterapeuten Maria Sundblom Lindberg. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje vardagsmorgon på Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på notiser där i Arena-appen så hittar du lätt alla våra avsnitt.